الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قيوم السماوات والأرضين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi fortsätter att gå igenom Jawami al-Akhbar och vi börjar att närma oss slutet på denna välsignade bok. Men det finns inshallah några lektioner kvar. Och vi har stannat vid al-hadith al-thalith wa al-thamanun. Hadith nummer 83 av 99. Så det blir ungefär 15 hadither kvar. Här nämner författaren en hadith som tar upp dygden och belöningen av att vara god mot sina föräldrar och att hålla släktbanden. Och det är en hadith som berättas av Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Muttafaqun alayh. I denna hadith så nämner Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att den som vill bli rik, den som vill ha mera försörjning och den som vill leva längre ska hålla släktbanden. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen uppmuntrar oss till att hålla bra kontakt och relation med vår familj och vår släkt. Först och främst att vara god mot ens föräldrar, ens mor och ens far. Vilket är en islamisk skyldighet. وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا. Att man ska vara god mot sina föräldrar. Speciellt ens moder. Och sen kommer ens fader. Och sedan släktingarna ju närmare de är. Och är man god mot sina föräldrar och sina släktingar, så får man belöning av Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Som man får av alla goda gärningar. Om de är för Allahs skull baserat på tawhid, så får man inshallah belöning för dem i nästa liv. Men subhanallah, det finns också gärningar vars belöning påskyndas i detta liv. Vissa goda gärningar kommer med belöning i både detta liv och i nästa liv. Och här nämndes två belöningar som påskyndas i detta liv tillsammans med vad som sparas i nästa liv, som är större och bättre. Och vilka är dessa två saker? Det är två saker som varje människa önskar sig. Mer pengar och ett längre liv. Är det inte något som alla vill ha? Vem vill bli fattig och leva ett kort liv? Ingen vill. Alla vill ha pengar, rikedom och ett längre liv. Och här är en sebab, en orsak till att få ett längre liv och mera risk, mera försörjning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner också Al-Sa'di att den här hadithen bevisar en väldigt viktig sak. Och det är att en fråga som ibland dyker upp. Till exempel här nämns det att om du gör denna goda gärning, så får du en viss belöning i detta liv. Då kommer frågan: är det då tillåtet att göra denna gärning med avsikten av att man vill ha belöningen i dunia? En person är snäll mot sin mamma och pappa och släktingar för att han vill ha mera cash och han vill ha ett längre liv. Är det en korrekt avsikt? Får man ha den avsikten? Sheikhen säger ja. Du får ha den avsikten, men samtidigt som du har avsikten att du gör det för Allahs skull och du vill ha nästa liv. Det är huvudavsikten, att allting gott vi gör i islam, vi gör det för Allahs skull och för att få paradiset och räddas från elden. Men vi har också en annan avsikt, och det är att Allah ska ge oss, man kan ha den avsikten, att Allah ska ge oss mera risk och han ska ge oss ett längre liv. Och han säger här att dessa hadither som nämner liknande belöning är en uppmuntran Och som man säger på svenska, din morot till att sträva till att göra mera goda gärningar. Att när du tänker så här, men varför ska jag vara snäll mot min mamma? Jo, inte bara Jenna, att paradiset ligger vid mammans fötter och alla belöningar som finns i nästa liv. Så finns det också en belöning i detta liv. Att subhanallah, om jag är god mot mina föräldrar, har kontakt med släktingarna, kanske detta är en orsak till att Allah kommer att öppna dörrarna till rikedom för mig i detta liv. Och Allah kommer att ge mig ett längre liv. Så människan behöver pushas, han behöver puttas. Och han behöver ha mål. Långsiktiga mål och även delmål. En belöning som är längre fram och en belöning som ligger nära. För det uppmuntrar människan att göra goda gärningar. På samma sätt som människan avskräcks från att göra dåliga gärningar, säger Sheikhen. När vi hör om straffen, att den som gör ett visst straff, en viss synd får ett straff i nästa liv. Det, syftet är att avskräcka oss från synden, eller hur? Drick inte alkohol. Den som dricker alkohol får inte dricka från paradisets vin. Det ska avskräcka oss. Det finns också straff i dunia. Den som dricker alkohol får inte sin salat accepterad på 40 dagar. Det ska avskräcka oss, eller hur? Skäl inte. Det finns straff i nästa liv och det finns straff i dunia. Gör inte zina. Det finns straff i akhira. Det finns straff i dunia. Så att det ska avskräcka oss. På samma sätt som dessa saker avskräcker oss, ska dessa belöningar uppmuntra oss. En fråga här. Hadithen nämner att man kommer att få mera risk och att man kommer att få ett längre liv. De lärda har här diskuterat frågan om ödet. Är inte våran risk skriven och våran livslängd redan skriven? Är det inte det? Hadithen om fostret. 40 dagar droppe, 40 dagar modga, alaqa, modga. Att de här fyra, tre stadierna, 120 dagar, sen kommer ängen och blåser in själen och skriver vad vi ska tjäna, vad vi ska få. Och skriver hur länge vi ska leva. Så hur kan vi få ett längre liv och mera försörjning om allting är skrivet? Förstår ni problemet här? Vissa lärare säger att han kommer inte få ett längre liv än vad som är skrivet. Och han kommer inte få mera pengar än vad som är skrivet. Utan vad som menas med hadithen är att Allah kommer att ge honom baraka i hans liv. Och Allah kommer ge honom baraka i hans risk. Yani det är skrivet att han ska leva i 60 år. Och det är skrivet att han ska tjäna till exempel 5 miljoner hela livet. Det är allt han kommer tjäna. Men Allah kommer ge baraka. 60 år av hälsa, välstånd, fritid, inte mycket distraktioner som distraherar honom. Så hans liv, mashallah, han hinner göra massa med saker. Till skillnad från en person som kanske lever 90 år, men han har ingen baraka i livet. Hans liv präglas av sjukdomar, av distraktioner, av folk som slösar hans tid och så vidare. Eller hur? Så mycket handlar om baraka i livet. Hur mycket Allah välsignar ens liv. Och samma sak med pengar. Det finns rika människor men de har ingen njutning av sina pengar. Det finns inga baraka i pengarna. Eller han är miljonär och han ligger på sjukhussängen och slangar i kroppen. Vad är nyttan av hans pengar, eller hur? Eller han är miljonär men han straffas med en slösaktig fru och slösaktiga barn. Och straffavgifter och massa saker. Och pengarna bara försvinner utan att han kan njuta av pengarna. Till exempel. Det finns ingen baraka i pengarna. Medan vissa människor har lite pengar, men det räcker till mycket saker. Och det finns kvar i slutet på månaden. Eller hur? Så det är viktigt att sträva efter att få baraka i det man gör. Andra lärare säger nej. Hadithen betyder ordagrant att Allah kommer ge honom ett längre liv och mera pengar. Och det finns olika öden kan man säga. Öden som finns i Lawh al-Mahfuz kommer aldrig ändras. Men det här årsliga ödet som skrivs i Lailat al-Qadr, det här kan ändras på. Eller att det är skrivet att den här mannen kommer att vara god mot sina föräldrar, vilket sen är en orsak till att han kommer att få pengar. Okay? Till skillnad från om han inte skulle vara god mot föräldrarna, då skulle han inte få dessa pengar. Så allting egentligen, det finns ingen motsägelse i det vi ser. Så här har vi då en hadith som uppmuntrar oss till att vara goda mot våra föräldrar och våra släktingar, och att det finns en påskyndad belöning. Det har nämnts motsatsen. Och det är att det finns ingen synd vars straff påskyndas snabbare än synden och tillsammans med det straffet som Allah sparar i nästa liv. Det finns ingen synd där Allah påskyndar straffet tillsammans med det straff som väntar i nästa liv, än vilken synd? Al-baghi wa qati'atu rahim. Al-baghi yani högmod, överträdelse, att man förstör och att man bryter släktbanden. Hadith sahih. Så totala motsatsen. Är du god mot föräldrarna, det goda kommer snabbt. Är du dålig mot föräldrarna, straffet kommer snabbt. Subhanallah. Och här kan man se vissa ungdomar som är trotsiga mot sina föräldrar. Det går inte bra för dem i livet. Och när man läser om Salaf och Saleh, om islams stora imamer, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Imam Bukhari, alla, du finner i deras tarajum, i deras biografi, att de var goda mot sina föräldrar. Kana baran bi walidi. Subhanallah. Allah gav dem tawfiq i dunya. Men du finner inte att någon blev en stor imam och han var aq, han var olydig mot sina föräldrar. Det här har vi aldrig sett i någon biografi av någon imam. Subhanallah, när jag kollade upp den här hadithen så fann jag en annan hadith som Sheikh Albani rahimahullah nämner i Hassan, i samma kapitel om just godhet mot föräldrarna. Då så säger Rasul a.s. att det finns ingen synd där straffet påskyndas snabbare i dunya tillsammans med vad som sparar i nästa liv, än straffet för att bryta släktbanden, att bedra och att ljuga. Taib. Och de goda gärningarna som ger den snabbaste belöningen är silat och rahim, att hålla släktbanden. Och så säger profeten Al-Islam till och med, du finner ett hus yakunu ahluha fajara. Yani folket i huset är syndare. Taib. Men Allah fayanmu amwalahum wa yukthiru adadahum. Men Allah subhanahu wa ta'ala ökar deras försörjning och gör dem flera i antal för att de håller släktbanden. I det här tawasal. Yani den här belöningen är inte bara för religiösa. Generellt, till och med om folk är syndare. De gör massa kaosgrejer, men de har jättestrikta regler när det kommer till familjen, värderingar. Att föräldrarna respekteras, mamma och pappa är jätteviktiga, släkten, bröderna och syskonen är jätteviktiga. Du ser att Allah kommer att ge den här familjen risk. Allah kommer att ge dem massor med barn. Subhanallah. Ajib, eller hur? Så att verkligen någonting man ska sträva efter, att försöka alltid hålla släktbanden med sin familj. Och att hålla sig borta från att bryta släktbanden, för det leder till straff. Och också de andra synderna, al-baghi, överträdelse, högmod, att ljuga, att bedra, dessa saker ger ett påskyndat straff i detta liv. Nästa hadith som författaren tar upp i denna välsignade bok är en hadith som berättas av Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa al-mar'u ma'a man ahab. Personen kommer att vara med den han älskar. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns en berättelse bakom denna hadith. Ni har säkert hört den flera gånger. Men vi påminner, för som Allah säger, påminnelsen gynnar de troende. En man kom in i profetens moské alaihi salatu wassalam. Och han sa, ja Rasulullah, mata sa'a. Ja Rasulullah, när är domedagen? Så profeten alaihi salatu wassalam var upptagen med någonting annat. Men sen så sa han, vart är frågeställaren? Han sa, här är jag. Och då så sa profeten, vad har du förberett för domedagen? När är domedagen? Är frågan. Och svaret är, vad har du förberett för domedagen? Och mannen säger, jag har inte förberett mycket fasta. Alltså frivillig fasta, frivillig bön, frivillig sadaqa. Men jag älskar Allah och hans profet. Och då så säger Rasul alaihi salam, personen kommer att vara med den han älskar. El mar'u ma'a man ahab. Det är berättelsen bakom hadithen. Så här finns tankeställen. Mannen frågar om domedagen. När är domedagen? Och det är inte en relevant fråga. När ska jag dö? När är domedagen? Vilket år kommer domedagen? Och så vidare. Utan den viktigaste frågan är, vad har du med dig på domedagen? Vad har du att presentera till Allah subhanahu wa ta'ala av goda gärningar på domedagen? Det är den relevanta frågan som vi alla borde ställa oss. Är vi förberedda för domedagen? Är vi det? Om dödsängeln kommer att knacka på ikväll, kan vi säga ahlan wa sahlan, khalas. Jag har nått 100 i min islam. 100 av 100. Kan vi det? Nej, det kan vi inte. Så, tawba. Vi måste vända oss till Allah. Vi måste förbättra oss. Vi måste lämna dåliga saker som vi gör. Och förbereda oss för den dagen vi ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Så när mannen nämnde att han inte hade mycket sunna gärningar, men han hade en god gärning, en enorm gärning, och det var att han älskade Allah subhanahu wa ta'ala och han älskade Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och då så blev hans svar att personen kommer att vara med den han älskar. Och Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, han säger att den här hadithen al-hathu, den uppmuntrar oss till att verkligen älska profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, eller älska profeterna och deras följeslagare beroende på deras positioner. Och hadithen varnar oss från att älska deras motsats. Vad är det han säger här? Personen kommer att vara med den han älskar. Du kommer vara med dem du älskar. Så hadithen uppmuntrar oss till att älska Allahs profeter och sändebud och de som följer dem, yani sahaba och salihin eller ulema, för att du kommer att vara i deras sällskap i nästa liv. Taib. Och hadithen varnar oss från motsatsen, faran av att älska Allahs fiender, att älska satans parti, yani hizb al-shaytan, att älska syndare, att älska al-fajara, för att du kommer att i så fall vara med dem i nästa liv. Och Allah skydda oss. Så väldigt viktigt att tänka på vem man älskar. Och han säger också här att, ja, ni bara är hemligheten bakom detta. Det är att personen dras till den han älskar. Man dras till den man älskar och man tar den personen som förebild. Och man tar efter den personens agerande och karaktär. Det är så. Innam al-muhibbu liman yuhibbu muti'. Du kommer att ta efter den du älskar. Så är det. Enkelt. Så älskar man goda människor, älskar du profeterna, du kommer att ta efter profeterna. Älskar du sahaba, du kommer att ta efter sahaba. Älskar du sångare, älskar du fotbollsspelare, älskar du gangster som står på stan och säljer narkotika, du kommer att ta efter dem. För hjärtat dras åt de som man älskar. Förstår ni? Så väldigt viktigt här. Att man då är försiktig och verkligen försöker rannsaka sig själv och kolla vem man älskar och vem man dras åt. Och det här är också, som de lärarna nämner, ett bevis, ett måttstock som används för att definiera vem vi älskar. Det räcker inte med att du kommer med tomma ord. Du säger jag älskar Rasulullah alaihi salam. Och sen du är på disco och du står med alla kriminella i Uppsala. Och du kommer aldrig till moskén. Du kommer på föreläsningar. Du gör inte din salam. Då säger vi tyvärr din kärlek till profeten är falsk. Den är inte äkta. Din kärlek till dem är starkare. Varför? För vi har ett bevis. Vi har en måttstock att leva upp till. Och det är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Säg, Muhammed, säg till folket, om ni verkligen älskar Allah så följ då mig. Följ Muhammed. Då kommer Allah att älska er och han kommer att förlåta era synder. Och Allah han är Al-Ghafur Rahim. Så om man verkligen älskar Allah, du älskar Rasulullah alaihissalam, så kommer du att följa profeten Muhammad alaihissalam. Du kan inte säga att du älskar Rasulullah, men du följer honom inte. Du ber inte, du fastar inte Ramadan, du har flickvän, du har massa kaosgrejer, narkotika, alkohol. Vad är din kärlek till profeten alaihissalam? Det räcker inte med tomma ord, utan du måste bevisa. Förstår ni? Så här är beviset. Beviset på att du älskar profeten är att du följer honom. Ju mer du följer honom, ju mer har du bevisat att du älskar honom. Så tänk på detta. Ja. Och han säger också här, subhanallah, att älska Allah subhanahu wa ta'ala är en av de bästa gärningar som för oss nära till Allah. Den kärleken till Allah är en av de bästa av gärningar som för oss nära till Allah. Att älska Allah är wajib, eller hur? Att älska Allah mer än allt. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. De ska älska Allah mer än allt. Och som profeten Muhammad s.a.w. att den starkaste grenen av iman är att älska för Allah och att hata för Allah. Så det är från iman att älska för Allahs skull och att hata för Allahs skull. Så muslimen måste älska Allah subhanahu wa ta'ala och älska profeten Muhammad alaihi salam. Att älska profeten Muhammad alaihi salam mer än alla andra människor. Gör du inte det, så har du också grova brister i din iman. Profeten Muhammad alaihi salam, han sa: ingen av er är en sant troende tills han älskar mig mer än sig själv, sina föräldrar och sina barn och resten av folk. Så kärleken till profeten alaihi salam är den kärleken som ska vara starkast när det kommer till människor. Och självklart kärleken till Allah är över all kärlek. Han nämner också här att när man då älskar Allah subhanahu wa ta'ala och har denna goda egenskap, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att belöna personen enormt och mångdubblat. För Allah subhanahu wa ta'ala, han är shakur, yani han är den som belönar mycket för lite. Vad vi än gör så är det inte speciellt mycket jämfört med den stora belöningen som Allah ger, subhanallah. Så där finner man just den här hemligheten. Hur kan en person som har gjort mindre gärningar hamna i sällskapet, i paradiset, med en person som har gjort mera goda gärningar? Är det inte en fråga, eller hur? Att paradiset har nivåer, darajat. Och ju mera gott man gör, ju högre upp hamnar man. Så hur kan en person, som den här mannen som sa: jag har inte mycket frivillig fasta, jag har inte mycket frivillig salat, men jag älskar Allah och profeten. Han sa: du kommer vara med den du älskar. Men han kommer vara med dem, trots att han har gjort mindre än dem. För han har den här goda gärningen och Allah belönar honom för den här goda gärningen. Förstår ni? Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Att de som lyder Allah och hans sändebud, de kommer att vara i sällskapet av de som Allah har visat sin nåd. Från hans profeter, från de sanningsenliga, siddiqin, och från shuhada, martyrerna, och salihin, och vilket gott sällskap de är. Så här finner vi folk som kommer att vara i sällskapet av profeten, siddiqin, och shuhada, och salihin. Men det finns två kriterier. Och det är att de lyder Allah och profeten. Då hamnar de i de högsta av sällskap. Och det finns en väldigt vacker hadith i tafsir på den här ayan. Som nämns i tafsir Ibn Kathir och andra. En hadith som är sahih, som finns i Musnad Imam Ahmed. Som nämner orsaken till varför Allah sände ner den här versen. Och det är mannen som kom till profeten a.s. Han älskade profeten så mycket. Så han sa: ja Rasulullah, när jag lämnar dig så saknar jag dig. Jag kan inte sluta tänka på dig och jag längtar efter nästa gång jag ska få träffa dig. Och tanken av att du ska dö och du kommer att komma till paradiset. Och jag kommer att dö och jag vet inte vart jag kommer att komma. Och om jag kommer till paradiset så är jag rädd för att jag inte kommer att få träffa dig i paradiset. Subhanallah. Så profeten Alisson var tyst. Han svarade inte tills uppenbarelsen kom. Och då kom Jibril alaihissalam med den här versen. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَشُهَدَى وَالصَّالِحِينَ. Att det som lyder Allah och sänder budet kommer att vara i sällskapet av profeten. الصِّدِّيقِينَ وَشُهَدَى وَالصَّالِحِينَ. Subhanallah. Så att han kunde vara i sällskapet av profeten alaihissalam, men två villkor. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Lyd Allah och sänder budet. Yani gör det som du är förpliktigad att göra och håll dig borta från haram. Och bi'idhnillahi, du kommer att vara i det bästa av sällskap i nästa liv. Det här mycket vackra hadithen att personen kommer vara med den han älskar i nästa liv. När profeten alaihissalam sa detta uttalande så sa Anas ibn Malik radiyallahu anhu, efter det att vi blivit muslimer så var det ingenting som gjorde oss gladare än detta uttalande. Yani när profeten sa att du kommer vara med den du älskar, det här var det bästa som har hänt oss. Sen den dagen vi blev muslimer, det bästa som vi har hört. Subhanallah. Och så sa Anas radiyallahu anhu, jag älskar Allah, jag älskar profeten, jag älskar Abu Bakr, jag älskar Umar. Jag har inte gjort lika mycket gott som dem, men jag hoppas att min kärlek till dem, att den ska leda mig till att jag får vara med dem i nästa liv. Subhanallah. Så ja, ikhwa, det är väldigt viktigt att man tänker på detta. Att man försöker att ha denna sanna kärlek till Allah Azza wa Jal och sann kärlek till Rasulullah alaihi salam och till as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in och till al-ulama wa salihin. För då är man inshallah i deras sällskap i nästa liv. Och att man aktar sig för den här kärleken till dåliga människor, för att man är med dem man älskar och man följer och tar efter dem man älskar. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är hadith som berättas av Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Och där säger han att när profeten alaihissalam satte sig på sitt riddjur och han skulle ut på en resa, så sa han Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och sen sa han subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Till slutet på den här duan, en dua som man säger när man reser. Taib. Och vi kommer gå igenom mening för mening av denna dua. Att jag läser den och sen översätter hela blir lite komplicerat. Men vi kommer översätta mening för mening av denna dua. Den här duan är väldigt viktig. Och det lär oss att när man reser i islam så finns det viss etik som man ska ha. Islam har lärt oss allt. Hur du ska vara när du är hemma, när du är ute på jobbet, när du är med din fru, dina barn, du är bofast, du är resande, du är frisk, du är sjuk. Allting finns. Och att muslimen ständigt ska vara i kontakt med Allah Azza wa Jal. Och han ständigt ska förlita sig på Allah Subhanahu wa Ta'ala. Och en av de tillfällena där man också ska förlita sig på Allah i sin vardag är när man reser. Att man sätter sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man ber Allah att välsigna ens resa. Som ni kommer att höra i denna mycket vackra dua. Mashallah. Så han säger att denna dua omfattar nyttorna i din och dunya. Nyttorna i detta liv och i nästa liv. Och att den är en åkallan där vi ber om att få det vi önskar och att skyddas från det som vi ogillar. Och man tackar Allah för hans gåvor och påminns över hans enorma välsignelser som han har fått. Och att resan också ska vara baserad på lydnad till Allah och det som för oss nära till Allah. Så vad är denna dua? Här så sa Abdullah att när profeten Alisam satte sig på sitt riddjur, på hans ba'ir, och skulle ut på en resa, så sa han då Allahu Akbar tre gånger. Här säger ulema, när profeten satte sig på sitt riddjur. Det visar för oss att den här duan ska sägas när man sätter sig på sitt transportmedel. Vissa säger duan när de går ut från huset. Det är fel. Utan du säger duan när du sätter dig på ditt färdmedel. När du sätter dig på stolen i bilen. Dagens kameler, bilen till exempel. När du sätter dig på din stol i flygplanet, tåget. När du sätter dig eller står i båten. Och så vidare. Då säger du denna duan. Eller om du kör sån här old school, du har en häst eller kamel, när du sätter dig på djuret. Så säger man då denna dua. Och det första man säger är att man säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och Allahu Akbar betyder att Allah är störst. Så man börjar sin resa med att upphöja Allah. Ta'lim Allahi subhanahu wa ta'ala. Man börjar sin resa med att upphöja Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad kan vara bättre än detta? Eller hur? Och sen så säger man då Subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanallah eller Subhana alladhi, upphöjd är han. Ordet Subhana betyder att Allah är upphöjd och fri från brister. Upphöjd är han som har underlättat detta för oss. Och vi skulle aldrig ha yani styrkan och kraften att kunna göra dessa saker om det inte vore för Allah. Vad är det här som menas? Att de färdmedel som vi har, låt oss säga att det är en kamel till exempel. Vem är starkast, du eller kamelen? Kamelen, han är mycket starkare, kan lyfta kanske flera hundra kilo, eller hur? Ja? Men subhanallah, du är svagare. Men Allah har gett dig makten över kamelen. Är det inte ajib, eller hur? Till och med folk som rider på elefanter, har ni sett det? Subhanallah. Han kontrollerar elefanten. Lättare än han kanske kontrollerar sina egna barn. Ajib, eller hur? Det är djur. När vi sätter oss på ett flygplan. Ton med metall i luften. Subhanallah. Vem har gett oss intellektet att bygga denna maskin? Allah, eller hur? Vem har gett oss redskapen att bygga denna maskin? Allah subhanahu wa ta'ala. Om det inte vore för Allah, vi skulle aldrig kunna flyga. Vi skulle aldrig kunna bygga ett flygplan. Har ni sett stora båtar, hangarfartyg? Ajib, eller hur? Vem ser till att de flyter på havet? Allah subhanahu wa ta'ala. Så om det inte vore för Allah, hur skulle vi kunna resa och färdas? Eller ingenting skulle kunna ske asla. Om det inte vore med Allahs hjälp. Subhanallah. Så Allah har underlättat för oss. Tänk er att resa genom öknen utan ett färdmedel. Utan en kamel eller häst eller någonting. Omöjligt, eller hur? Och idag, subhanallah, att Allah har underlättat dessa färdmedel för oss. Innan, nej, det var lättare med kamel än vad det var att gå. Idag, mashallah, du kör med din jeep genom öknen. Du kör genom en ökenstorm som folk innan kanske dog i. Och du sitter där och ingenting händer. Du sitter och dricker kall dricka. Ja? Förr i tiden, Allah är inne. Och då kall dricka. Katastrof, eller? Nu sitter de här kylskåp i bilen och allting och lyssnar på Koranen. Inte en droppe svett. Kör genom öknen. Subhanallah. Folk åkte på hajj. Ibland, resan till hajj, det var en livsresa. Jag åker nu, jag kommer tillbaka om ett år. Om jag kommer tillbaka. Han tar farväl av familjen, av släktingarna, av alla i byn. Och går kanske till hajj eller tar sin åsna på hajj. Subhanallah. För att vägen dit är osäker, det är krig. Det kan vara naturkatastrofer. Vad som helst kan hända. Subhanallah. Idag, vad tar det att flyga till Mekka? 10 timmar? Mashallah, 10 timmar. Subhanallah. Allah har underlättat, eller hur? Så man ska upphöja Allah att han har gett oss dessa gåvor. Och man ska vara tacksam till Allah. Inte som vissa, när de sätter sig i bilen och de kör på vägen, de känner sig otacksamma. De kollar på alla andras bilar. Åh, han har värsta Porsche, han har Ferrari, han har nya Volvo. Och känner att jag har ingenting. Ja, men han säger, alhamdulillah, mashallah, du har en fin bil, mashallah. Som gör jobbet, eller hur? Alhamdulillah, var tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala att han har gett dig dessa gåvor. Och sen så säger man också i denna dua, wa inna ila rabbina la munqalibun. Och vi ska sannoliken föras tillbaka till våran Herre. Att här så påminner vi oss att vi är i en resa i dunja, men vi är också en resa på väg till Allah i nästa liv. Man påminner sig själv om denna resa. Inte bara din resa till en annan stad, till ett annat land, utan du har en större resa framför dig. Och det är resan tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Så när man påminner sig själv om denna resa, så får man sig en tankeställare. Att vi är på, som resande människor i detta liv, som ska tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger man, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Och Allah, vi ber dig i denna resa att du ska ge oss birr, lydnad och taqwa, skydd från synder och gärningar som du är nöjd över. Innan man ber Allah subhanahu wa ta'ala att ens resa ska bestå av dessa saker. Det ska vara en resa av lydnad. En resa som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Al-birr wa taqwa. När dessa två synonymer nämns tillsammans. Wa ta'awanu ala al-birr wa taqwa. Vad betyder de då? Någon som lyssnade på dansen igår nämnde vi det. Ta'awanu ala al-birr wa taqwa. Birr wa taqwa? Vad är faktum med dem? Nej, kelimat birr wa taqwa.
Alla albirr, al-walid, birr
al-walidain. Ja, ahsant. Nej. Ja. Tayyib, ahsant. Albirr idha dhukirat ma'a al-taqwa, om birr nämns tillsammans med taqwa i hadith al-Quran, så betyder birr ta'a, lydnad till Allah. Att lyda Allah, att göra det som Allah har beordrat. Yani فعل المأمور والتقوى ترك المنهيات att hålla sig borta från det som är haram. طيب om de nämns tillsammans, el birr wa taqwa, du blir birr, lydnad, och taqwa, hålla sig borta från synden. Om de nämns för sig själv, birr till exempel, ليس البر أن تولوا وجوهكم, den här ayah, det omfattar allting, hela islam, iman och lydnad och allting. Om taqwa nämns för sig själv, det omfattar också hela islam. Ja, ayyuha alladhina amanu taqullah. Yani lyd Allah, synda inte, det omfattar allting. Men nämns dem tillsammans så har de då en liten mer, yani specifik betydelse. En fayda. Så man ber Allah subhanahu wa ta'ala att ens resa ska vara baserad på lydnad och avhållsamhet från synd. Och gärningar som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Och han säger att alla profetens resor var baserade på detta. En profet som reste inte i någon annat syfte än lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Och att göra Allah nöjd. Och därför nämner också ulema att resor kan delas in i tre kategorier. Resor som är lydnad till Allah, resor som är synd och resor som är mubaha, som är tillåtna. Al-Safar Al-Ta'a, resa som är lydnad, till exempel att åka på hajj, att åka på umra, att åka för att söka kunskap, att åka för att besöka sina föräldrar, det är resa som är ta'a. Taib. Resa som är ma'asya, som är synd, att resa för att synda, att resa för att synda. En person åker till Amsterdam för att festa, han åker till Thailand för haram, hela hans resa är haram. Förstår ni? Och sen har vi resor som är mubah, tillåten. Det faller inte in under någon av dessa två. Om personen inte har någon specifik avsikt. Som personen, han åker ut på landet. Eller han åker upp i fjällen för att promenera. Ja, det är inget speciellt. Det är bara för att se dunjen. Slappna av och komma bort. Men har han en god avsikt kan det också bli lydnadsresa. Men han har ingen speciell avsikt. Han vill åka på Disneyland med familjen, med barnen. Allas, komma bort. Allas. Så. Och här nämnde också profeten en annan viktig sak. Han bad Allah om gärningar som Allah är nöjd med. Det visar att det finns gärningar som Allah gillar och gärningar som Allah ogillar. Och de gärningar man ska sträva efter är de gärningarna som gör Allah nöjd. Och sen så säger man ber Allah om hjälp under resan. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa qdi 'anna bu'dahu. Och Allah, underlätta denna resa för oss och förkorta dess avstånd. Varför? För han säger här att safar qit'atun min al-'adab. Resa, som det har nämnts i hadith, är en del av ett straff. Rasul alaihissalam, han sa as-safar qit'atun min al-'adab, Att resa är en form av straff. Så fort ni är färdiga med det ni gör på resan, skynda er tillbaka. Och han nämnde också i hadithen, för resan hindrar oss från vår mat, vår dryck och vår sömn. Innan man blir trött av att resa. Och speciellt förr i tiden, under dessa förhållanden. Så resan är generellt svårt och jobbigt. Och till och med som man säger här, borta bra men hemma bäst. Man känner sig aldrig riktigt bekväm när man är borta. Det är alltid någonting jobbigt, eller hur? Subhanallah. Så därför ber man Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta ens resa. Och att förkorta dess avstånd. För att då underlätta resan och att välsigna ens resa. Och han säger också här att även om avståndet är långt, så kan Allah göra att du njuter av din resa. Du mår bra och du får khair under resan. Medan en person kanske reser ett kort avstånd, men hans resa blir ett helvete. Eller hur? En person reser jättelångt. Han kanske till och med tar sin häst och ska rida till Mekka, men det blir hans livs bästa resa. Bara kan han se dunja, han får kunskap, han gifter sig, en massa grejer händer. Mashallah. Och allt bara känns som att det gick på några dagar. En annan person kanske ska åka till Stockholm från Uppsala, det blir kaos. Bilen går sönder och allt möjligt händer, eller? Så man ber Allah att underlätta allting. Subhanallah. Det som vi talade om innan, det här med att Allah ger baraka i livet, i pengarna. Allah ger baraka i din resa. Så att det blir någonting khair. Och sen så säger man också Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'i safar. Yani min mashaqqatihi wa su'ubatihi. Och Allah, jag söker skydd hos dig från resans problem och svårigheter. Wa ka'abatil mandar. Yani från sorg och besvär. Att se någonting dåligt och negativt. Wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Och man söker skydd hos Allah för att återvända till sin familj och ens pengar och att mötas av en dålig syn. Gärna att ens familj och pengar ska drabbas av någonting dåligt och ens barn också. Gärna han säger här Sa'di, ej Rabbi, vi ber dig att skydda dessa saker från oss. Vi lämnar vår familj, våra pengar och våra barn och vi lämnar dem hos dig. Du tar hand om dem. Förstår ni? Och låt oss inte gärna komma tillbaka och chockas av att möta dem på ett negativt sätt eller ha förlorat någonting av dessa saker. Och sen säger man när man kommer tillbaka från resan: Ajibuna, taibuna, abiduna, li rabbina, hamiduna. Ajibuna, yani vi ber att vi, när man kommer tillbaka, att man kommer också tillbaka till Allah ångerfull. Att man vänder sig till Allah ångerfull. Tauba är att vända sig till Allah med ånger. Inte bara att du kommer tillbaka hem, utan den bästa hemkomsten eller den bästa tillflykten är till Allah i tauba. Att man också då vänder sig till Allah i tauba. Taibuna, abiduna. Och att man också ber Allah att dyrka honom, li rabbina hamiduna, och i tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämnde vi också då att man avslutar sin dua med att tacka Allah subhanahu wa ta'ala, att lovprisa Allah azza wa jal, och man började dua med att upphöja och prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämnde här Sheikh al-Sa'di att på samma sätt som vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala att kunna fullgöra någonting. Det kan vara en dyrkan eller någonting. Yani vi säger alhamdulillah när vi har utfärdat någonting. Eller hur? Alhamdulillah, jobbet är färdigt. Alhamdulillah, vi flyttade. Alhamdulillah, vi är friska och så vidare. Du tackar Allah när någonting är färdigt. Han säger också du tackar Allah subhanahu wa ta'ala när du är färdig med dyrkan. Efter salam. Du tackar Allah efter att du har gjort någonting gott. Och man tackar också Allah när man ska börja någonting. När man ska påbörja någonting minns man också Allah och prisar också Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Så man tackar Allah när man börjar någonting och när man slutar någonting. För vem var det som hjälpte dig att kunna avsluta denna sak? Vem var det? Allah. Vem var det som vägledde dig till att be din salat? Det var Allah. Alhamdulillah. Att Allah vägledde oss till salat och att Allah lät oss fullborda vår salat. Eller hur? Så att man tackar Allah i början och på slutet. En väldigt, väldigt fin egenskap. Ja. Och vi avslutar där för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och vi kan ta lite frågor om det finns några sådana.